I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Och vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra.
Och idag har vi med oss vår tidigare kollega och även vän Elsa Janni. Och du är ju också legitimerad psykolog och även författare till boken Igår var jag lycklig, idag vill jag dö. Välkommen Elsa.
Tack så mycket.
Du gästade oss, har vi precis tittat, att det är ungefär 1,5 år sedan i vårt avsnitt 9. Och det var ju ett väldigt populärt, eller är fortfarande ett väldigt populärt avsnitt. Så då kände vi att vi vill ju gärna ha hit dig igen för att göra en liten uppföljning. Så det är det som är tanken idag, så vi är jätteglada att du vill komma hit igen.
Det känns jätteroligt att vara här.
Ja.
Så tanken är ju att det här blir en frågepodd, kan man ju säga.
Men precis, vi har ju vänt oss ut till lyssnarna innan och frågat lite så här, vad vill ni att vi ska prata om? Just eftersom att det verkar som sånt stort intresse för det här ämnet och för vårt avsnitt som vi hade med dig tidigare. Så vi har ju fått in en hel del frågor som vi tänkte att perfekt att ha dig med att kunna besvara dem.
Men först kanske vi ska ta en fråga från oss som vi har funderat på, som vi pratade om då för, amen, gud vad tiden går, 1,5 år sedan. För då skulle ju din bok precis släppas. Det var ju inför boksläppet. Och då var vi ju nyfikna och hur det hade känts och så. Men hur har mottagandet varit? Och hur har det varit att som psykolog också då vara öppen och prata om din diagnos? För i boken så beskriver ju du din väg till rätt diagnos och behandling.
Ja, tänk att det har gått 1,5 år. Det har gått fort. Det var ju lite nervöst förstås att komma ut med den här boken. Framförallt kanske i vår bransch, psykologbranschen. Så. Men det har gått väldigt, väldigt bra. Och mottagandet både från psykologer men framförallt från personer med diagnos och anhöriga har varit väldigt gott. Så det känns jättefint och liksom mitt syfte med boken var ju just att kunna hjälpa andra eller ge tröst till personer som både har diagnos eller kanske en annan diagnos som depression och ångest och så. Och jag har fått många meddelanden eller sms eller mail om att boken har varit just en sådan hjälp. Så det känns jätteroligt.
Det är ju fantastiskt.
Ja, och boken har ju sålt slut och nu är det en andra upplaga då, som har kommit ut. Så,
ja, men grattis.
Ja,
kul. Finns den som ljudbok nu också?
Den kommer komma som ljudbok i februari, tror jag. Men det är inte jag som är uppläsare, men den kommer.
Ja, men vad kul. Jag kommer nog att läsa om den då, eller lyssna.
Mm. Ja, testa och lyssna på den. Mm, det kommer jag också göra. Ja, för det var ju en av de sakerna som vi pratade om. Liksom, hur kommer det vara nu då? Tidigare hade du ju själv valt att liksom berätta för dina vänner och även arbetsgivare och så. Men nu blir det ju på något sätt mer vitt och brett känt. Så.
Och så, det är ju så förstås att de som tycker att det här är bra att jag kommer ut med boken och berättar om mig själv. De hör ju av sig, de som inte säger någonting. Ja, jag vet ju inte vad de tänker. Nej. Men om jag ska vara ärlig så har jag ju bestämt mig för att det ska ju inte styra mig.
Nej.
Så att jag tänker inte att det är så viktigt.
Nej.
Att alla liksom ska tycka att det är bra.
Nej, det blir väl väldigt höga krav om man ska tillgodose allas
behov. Ja, men jag menar det. Precis.
Ja, men det låter som att du framförallt ändå har fått väldigt god. Den responsen som du faktiskt har fått, aktiv respons kring, låter som att den har varit positiv. Det kan jag verkligen förstå. Fantastisk bok. Men ska vi ta en kort bara, för det kan ju vara så att vi har lite nya lyssnare, kan jag hoppas, som inte riktigt kanske har samma förkunskap då, som inte har lyssnat på avsnitt 9, vilket vi ändå rekommenderar att göra det. För där går vi igenom väldigt mycket grunder kring bipolaritet. Men vi kan ändå kort gå igenom, vad är bipolär sjukdom?
Bipolär sjukdom är ju en affektiv sjukdom, det vill säga en sjukdom som påverkar stämningsläget. Man kan säga att stämningsläget varierar mellan depressioner och uppvarvade perioder. Men däremellan så är man ju frisk, så att sjukdomen kommer i skov. Sjukdomen är kronisk men kommer då i skov, så man kan ha långa perioder där man inte har några symptom alls. Och sen så kan ju de här pendlingarna ser väldigt olika ut, och uppvärvningarna och depressionerna ser olika ut. Det kan ju vara olika starka och så olika långa. Jag kan ju berätta mycket mer om det, men jag tänker...
Är ju en bra liksom sammanfattning. Vad är det liksom bipolaritet är för någonting? Men är det en vanlig sjukdom? Är det många som får den här diagnosen?
Ja, man uppskattar ungefär till 3% av befolkningen har någon variant av bipolär sjukdom. Man brukar ju dela upp det i typ 1 och typ 2. Då. Typ 1 är den med kraftigare manier och typ 2 med mildare manier. Typ av manier.
Och vill man veta mer och höra mer om sjukdomen så lyssna på avsnitt 9. För där berättar du mer utförligt om det, som sagt.
Ja, precis.
Men ska vi gå in på lyssnarfrågorna? Det känns ju spännande. Det var så kul att det kom in så många frågor också. Mm. Så första frågan som vi har fått är ju om du själv har funderat på, eller innan du fick din diagnos, om du hade tänkt att du kanske hade det, och i så fall av vilka anledningar eller symptom?
Precis. Alltså jag fick ju min diagnos nästan för... min läkare började prata om den ungefär för 9-10 år sedan. Sen dröjde det ju innan jag fick rätt medicinering. Men innan dess så hade jag faktiskt inga tankar på att jag kunde ha den här diagnosen. Och jag tror att det kan bero på att man inte pratade om bipolär sjukdom lika mycket då som man gör idag. Idag tror jag ändå att det är någonting som gemene man känner till på något sätt. Och sen så hade jag ju aldrig haft tanken på att mina hypomanier var någonting avvikande. Utan det var ju depressioner som jag hade drabbats av. Och så därför så var jag så inne i det, liksom, att det var återkommande depressioner. Så nej, jag hade inte sådana tankar.
Det var mer tankar som att det här är någon typ av depression.
Ja,
så.
Precis.
Mm.
Och det är väl ganska vanligt också, tänker jag, att det kan missas.
Ja.
Även från vårdens sida, för att man ser det som de här depressionerna och inte ser de här hypomana perioderna.
Precis, precis. Ja, och det är ju det som är ett problem. Att det är ändå, skulle jag nog säga, fortfarande för få som blir diagnostiserade med bipolär sjukdom typ 2. Då, de med hypomanier, för att man missar just det.
Precis. Man söker hjälp för sin depression.
Ja, exakt.
Vilka frågor tror du att det skulle vara bra att man i vården ställer då? För att öka sannolikheten att det här upptäcks.
Det som är vanligt är att man kanske ställer de här klassiska frågorna. Det tog jag upp i förra podden också. Mm. Har du extra mycket sexuell lust just nu? Eller gör du av med mycket pengar och så? Men att fråga om energi.
Mm.
Har du mer energi än vanligt? Är du mer pratsam än vanligt? Eller har du haft perioder där du är mer pratsam än vanligt? Har du perioder där du tänker snabbare än vad du brukar? Där du startar många projekt och så vidare. Så att man frågar mycket mer kring aktiviteten. Hjärnaktiviteten, ja. Och inte bara de här frågorna.
Lite mer nyanserat och inte de här bara extremfrågorna.
Ja, och jag säger absolut inte att man gör det inom vården. Jag tror att man nu är mycket mer nyanserad. Men jag har själv varit med om det. Och jag tror att det kanske förekommer att man är lite snäv ifrån.
Mm. Jag läste faktiskt någon artikel här bara här om dagen som just sa att, att det blir det faktiskt fler och fler som får diagnosen bipolaritet.
Mm.
Och sen är det ju alltid den här frågan, vad beror det på? Mm. Men troligtvis så är det kanske för att man har blivit lite bättre i alla fall i vården, förhoppningsvis, att upptäcka. Men det är ju fortfarande, stod det även i den, det var Mats Adler som är ju
just det.
Psykiatriker som många kanske känner till. Mm. Men just att så här, men det är ganska svårt att diagnosera. Man behöver ha en mycket större bild av en persons mående mer än bara ett nuläge. Liksom.
Exakt.
Just att man behöver kartlägga en mycket längre period av en persons liv, eller om man ska säga, för att hitta de här svängningarna. Så att ofta så ja, det är lätt att det kan falla mellan stolarna, men det verkar ändå som att man har blivit något bättre på det.
Och apropå det, vilka frågor man bör ställa, så är det precis som du säger, Sandra, att man behöver ju kartlägga en längre period av en persons liv.
Mm.
För om en person har en tydlig mani, ja, då kan man nog vara ganska säker på att det här är bipolär sjukdom. Mm. Om man gör i alla fall, om man ser att det kanske inte är någon annan psykossjukdom.
Mm.
Men annars så behöver man titta på en längre period där man verkligen kan se att det finns svängningar. Så därför är det inte så lätt att i en intervju eller ett möte säga vad
personen har. Mm. Ett så här första besök på vårdcentralen kan man ju förstå att då är det väldigt svårt att fatta kanske ens misstanke om det. Mm. Om det inte är så att samma person kanske kommer tillbaka flera gånger.
Precis.
Det är kanske först då man börjar tänka den. Kan jag tänka? Jag vet inte. Men
Absolut.
Så. Det är inte helt konstigt att första tanken kanske är mer depression också. Det är ju ändå också vanligare med depression.
Du sa ju här inledningsvis, Elsa, att bipolär sjukdom är ju livslång diagnos. Något man har hela livet. Och förra avsnittet så pratade vi en del om att medicineringen, jag tror din medicinering hade slutat att hjälpa efter några år, så vi har fått en fråga kring om det är vanligt, och där lyssnaren också uttrycker oro över att ja, men vad händer om de här medicinerna som just nu fungerar väldigt bra inte ska fungera längre fram, och vad säger du om det?
Ja, det är lite svårt att veta eftersom jag inte vet vad personen har för mediciner och för diagnos. Men de medicinerna jag talade om i förra avsnittet, det var ju de antidepressiva. Och varför de slutade fungera, eller inte fungerade tillräckligt bra, så ska jag säga, det är ju för att det inte var rätt medicin. Det var ju inte adekvat medicin för bipolär sjukdom.
Mm.
Och nu när jag har fått, eller när om man får en helt adekvat medicinering, det vill säga med stämningsstabiliserande medicin, då ser jag inte varför det skulle sluta fungera, eller det kommer inte göra, så kan jag säga. Utan det var ju mer att den där medicinen inte var helt rätt. Så känner personen nu att hen har en bra medicinering, så kommer det troligen fortsätta så.
Mm.
Så tänker jag. Ibland kan man ju behöva kanske en tilläggsmedicin eller något.
Mm.
Så. Och det är klart att I mitt fall, jag har ju liksom varit i princip helt symptomfri nu med litium i 6 år. Men jag vet ju att det här är en livslång sjukdom, så jag vet att jag kan få skov ändå, för så är det ju.
Mm.
Man kan få skov trots medicinering, men då tänker jag att det är, eller jag tänker, det, då blir det ju på ett mildare sätt. Och då kanske man behöver lägga till någonting tillfälligt.
Just det.
Men det betyder inte att själva litiumet har slutat fungera.
Nej, det är som att det avtar i verkan, så att man hela tiden måste höja doser.
Nej, däremot så behöver man ju alltid ta blodprov, och det kan ju vara att det plötsligt är så att man måste höja för att man måste hamna på ett visst läge, men det är inte så att man har vant sig. Nej. Det är inte en tillvänjning, det är inte som liksom beroendeframkallande
mediciner.
Mm. En annan person skrev och frågade att det har hänt att den har slutat med medicinen för att det inte har känts att det finns ett behov av det längre, för att man har varit stabil och mått bra, men att sen har det inte blivit så bra när man har slutat med medicinen. Mm. Har du något tips på vad kan man göra om tanken dyker upp att så här, men nu behöver jag kanske inte medicin längre?
Mm. Ja, och det är klart, det där är ju ett vanligt problem. Personen är inte ensam om det. Ett tips är ju att i en period där man känner sig stabil och har medicin och liksom vårdas på något sätt, bestämma tillsammans med sin omgivning, med någon person i sin omgivning, kanske en närstående, och tillsammans med sin läkare, hur man ska göra i situationen där de här tankarna uppstår. För de kanske kommer uppstå varje gång.
Mm.
Och hur gör man då? Och då, om man liksom har bestämt det innan och har på något sätt en plan, så kommer det vara lättare att hålla sig till den, så att man inte bara går på impuls när tanken kommer. Men också verkligen ha någon i omgivningen som man litar på och lyssnar på, som kanske kan påminna en om vad man har tänkt tidigare och vad man vill. Sen tror jag också att man ska ställa sig den frågan när man inte då i... För jag kan tänka mig att den tanken kommer när man är lite uppvarvad.
Mm.
Och att när man inte är det, så att säga, fundera på vad som är viktigt i livet. Och hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag vara i mina relationer? Och vad riskerar jag med mina relationer om jag slutar medicinera? Mm. Så att man har funderat på de här frågorna innan. Och då påminna sig om det. Just när det här dyker upp.
Så att det inte blir något impulsivt eller väldigt reaktivt beslut i stunden. Så.
Precis, precis.
Okay.
Om man, jag tänker apropå att vi har ju spelat in ett avsnitt om ensamhet, om man kanske inte har så många nära personer runt omkring sig, har du något tips på vad kan man göra då? Är det via vården man ska försöka hitta någon?
Alltså absolut söka hjälp inom vården, det är ju jätteviktigt oavsett om man har anhöriga eller inte så många. Men sen är det ju förstås så att det är ju lättare om man kan dela, eller om man kan få stöd, eller alltså dela bekymmer eller få stöd av någon annan. Så det finns ju organisationer att söka sig till. Det finns ju två stora riksorganisationer för bipolär sjukdom, Balans och IDIS, eller ja, jag får återkomma till det, en annan organisation också. Där man faktiskt kan gå på möten, och nu kanske de är liksom mer på distans. Men, och sen kyrkan, alltså det finns ju andra liksom ställen där man faktiskt kan söka lite sällskap eller intressen, alltså Folkuniversitetet, alltså sådana saker. Så jag tänker, och man behöver ju inte alltid få stöd i just sina problem, utan mer att man får sällskap och kan göra saker tillsammans.
Just det.
Ja, men bra och viktiga tips som man inte alltid tänker på själv.
Nej. Och när vi är inne lite på medicinering också, vi pratade ju mycket om litium förra avsnittet, och pratade också om att, ja, men, som du sa här, att, ja, men när man väl har hittat en bra dos och sådär, ja, men då ska det ju funka bra. Mm. Men finns det liksom några biverkningar som är vanliga med den typen av medicin?
Alltså det... Jag tänker att man ska undvika att gå till FASS och läsa alla biverkningar. För då blir man alltid skrämd oavsett vilka mediciner man tar. Men vanliga biverkningar är ju ändå, det som anges är ju darrhänthet, trötthet, också ganska vanligt, muntorrhet. Jo, viktuppgång förstår det faktiskt. Men inte för att man liksom påverkar ämnesomsättningen i sig, mer för att man blir så törstig. Aha. Så törstig är en biverkning, att man då kanske dricker
och äter mer vätska.
Men alla de här biverkningarna brukar gå över efter första liksom.
Så det är mer en insättningsperiod.
Ja, ja. Så att jag tycker inte man ska bli skrämd av det. Själv har jag inte upplevt några biverkningar förutom initial törst.
Mm.
Så. Så att jämfört med andra mediciner så tycker jag att det är färre biverkningar.
Mm. Just det. Mm. Det kan ju också säkert vara lite lugnande att få höra det.
Mm.
Litium kan ju, jag vet inte, det kan ju ha en liten skrämmande
jag vet.
I sig. Att man tänker att det kan vara ge biverkningar. Mm.
Kanske från, som jag tror du sa förra gången du gästade oss, att tidigare så var det högre doser.
Ja,
för mycket mer. Drabbades du förresten förra året av, var det förra sommaren det. Som det tog slut litium?
Ja, nej, jag hade faktiskt ett litet lager.
Ja.
Så att jag klarade mig, för det var inte så länge då, det var ett par månader kanske.
Ja, det var en period där.
Men det måste ju vara jättejobbigt för de som inte hade.
Ja, men precis.
Men jag drabbades inte, nej.
Nej, man hämtar väl kanske ut förhoppningsvis att det räcker lite längre. Men det är så klart att det är vissa av alla som hämtar ut som kanske skulle gjort det precis då. Så de kan ju säkert ha drabbats av det. Så det får inte hända.
Nej, jag vet att jag hörde om mig till andra personer i min närhet, eller min närhet med min bekantskapskrets som äter litium och sa, behöver du så har jag
just här.
Ja. Så man kanske kunde hjälpa varandra på något sätt.
Kanske hittade på något sätt. Jag förstod där någon siffra om att det är ungefär 24 000 personer som liksom hämtar ut mediciner på ett år. Så det är ju en del människor som behöver dem där. Litium just.
Just det.
En annan fråga som vi har fått handlar om det här med irritation vid bipolär sjukdom. Och då frågar den här personen om det går hand i hand. Och om det gör det, vad beror det på i så fall? Att, för den här personen har märkt att kan ofta bli irriterad. Och att det nästan kan så här förstöra dagen för att gå runt och är irriterad hela tiden. Och i värsta fall också gå ut över andra personer. Hur kan man hantera det bättre i så fall?
Ja, jag tänker om det går hand i hand, både och. Jag skulle säga att det är ju ett symptom, kan vara ett symptom på om man är på väg, alltså när man är uppvarvad eller på väg in i en depression. Irritation är ju ett vanligt symptom. Så, men om det är konstant så tror inte jag att personer med bipolär sjukdom har mer irritation än andra. Så då tänker jag att det kanske är andra faktorer som spelar in. Men med det sagt så kan jag känna igen mig i det att jag har inte sett det liksom, att det skulle just ha med bipolär sjukdom att göra. Men jag kan ha ganska lätt till irritation och kort stubin och sådär. Och jag vet inte vad det är, om det är en personlighet eller vad det är.
Nej,
liksom. Och det är klart det kan ju bli värre då i vissa perioder. Men det är ju någonting också som man kan på något sätt jobba med och faktiskt lära sig att hantera. För ju mer man agerar på irritation desto mer irriterad blir man, skulle jag säga. Så man är van liksom att hela tiden agera på impulsen att vara irriterad. Så ja, då kommer man också lätt.
Ja, då växer ju irritationen också.
Att irritation föder irritation.
Exakt.
Tänk, det är lite som vi pratar om känslor också. Man kan ju faktiskt göra lite tvärt emot också vad känslan säger för att kunna hantera.
Precis, så där finns det ju verkligen strategier att jobba med sin egen irritation, tänker jag.
En annan fråga då handlar lite mer om ekonomi, vilket såklart vi har pratat lite om det också. Att det kan ju bli problem med mer uppvarvade perioder, kanske framförallt mer maniska perioder, att man kan göra saker som man ångrar efteråt. Men då är det en som undrar, hur löser man det här? Hur kan man lösa ekonomin när det är strulat utifrån sin sjukdom? Det är en person då som skriver att de har mycket skulder som har byggts upp och inte riktigt vet hur hen ska liksom arbeta i kapp och få in pengar också, för att personen har varit sjukskriven i perioder.
Det är ju förstås ett problem både för personer med bipolär sjukdom och andra, att man kan hamna i det läget, och det brukar ju väcka en del skam, och det tänker jag är det första och största problemet.
Mm.
För skammen kan ju göra att man fortsätter att undvika att ta tag i problemet.
Just det.
Så första steget skulle jag säga att söka hjälp.
Mm.
Och det bara det tror jag lättar väldigt mycket på skammen, för det är ju otroligt modigt att söka hjälp.
Ja.
Och då finns det ju bra hjälp att få inom kommunen.
Okay.
För att reda i ens egen ekonomi.
Mm.
Så alltså då kan man få en telefonrådgivning med en person som kan det här med ekonomi, och sen gå igenom liksom vad som är problemet. Och bara det tror jag blir väldigt hjälpsamt, och kanske lättar lite att man faktiskt har tagit första steget. Mm. Och sen så kan man då gå vidare med hur man ska göra för att sanera ekonomin.
Ja.
Och få stöd i det hela vägen. För jag kan tänka mig att man just på grund av skammen undviker räkningar, öppnar inte, ja, och så, ni vet.
Så rullar det på. Gömmer
undan och så rullar det på, och så blir det värre och värre.
Mm.
Och att känna också att man inte är ensam om det.
Nej.
Utan det finns ju faktiskt då personer som hjälper till just med det. Det betyder ju att det flera som hamnar i samma situation.
Mm.
Ja, men om man har problem med sin ekonomi och tar steget till att få hjälp, så är det bra att göra det via kommunens budget- och skuldrådgivare.
Mm.
Det är ju kostnadsfritt förstås. Och då kan man gå in på hallakonsument.se.
Mm.
Halla, alltså.
Mm. Just det.
Ja, hallakonsument.se.
Mm. Ja, bra. Bra med konkreta tips.
Mm.
Yeah.
Super. Ja, ska vi ta nästa fråga?
Mm.
Det är en fråga om sexlust. Och där beskriver då den här lyssnaren att innan diagnos och medicinering, så vid manier och hypomanier, så upplevde henne en förhöjd sexlust, och kanske att det faktiskt var vid enda tillfällena som hen kände lust. Och däremot så efter då att ha fått diagnos och en fungerande medicinering inte kommer upp i de här skoven, och är det vanligt att man kan så här tappa sexlusten helt på grund av medicin, och vad kan man göra då?
Alltså antidepressiva mediciner kan ge den biverkningen att sexlusten minskar. Jag har inte hört att stämningsstabiliserande mediciner gör det. Ibland har man ju båda två, så då kan ju det påverkas. Men här beskrivs det ju som att det var just hypomanierna eller uppvärmningar som på något sätt påverkade sexlusten positivt. Och rädslan då att inte få uppleva de här hypomanierna, hur blir det då? Då tänker jag att det kanske också handlar om att lära känna sin, eller vad ska jag säga, sin sexlust även i en mer stabil stämningsfas. Så att den säkert finns där, men att det finns liksom någonting som är att man jämför sig hela tiden med det här som har pikat då i vissa perioder. Och att sexlust är ingenting som bara finns eller inte finns, det är ju någonting som man kan väcka, som man kan liksom få genom att faktiskt då ha sex med en annan person. Så att man behöver kanske inte bara vänta på att lusten ska infinna sig, som den kanske har gjort då i en hypomani, att man har känt den liksom oavsett om man har haft en partner eller inte. Utan lusten kan säkert komma ändå. Så jag tänker, visst, det kanske kommer att vara annorlunda, men det behöver inte alls bli dåligt, utan tvärtom så.
Nej, precis.
Går det säkert att
Så att försöka väcka den här lusten, lite som när vi pratar om irritation, att irritation föder irritation, så att lust föder lust, men att sen kanske det inte blir samma lust, men en annan lust.
Ja precis. Mm. Och att man inte förväntar sig att lusten ska finnas innan alltid. Det är precis som man inte, när vi psykologer brukar säga, att vi kan inte alltid lyssna på våra känslor eller styras av våra känslor, utan ibland behöver man göra vissa saker för att få känslan, eller vad man ska säga.
Precis.
Och det kanske är med lusten också.
Mm.
När man väl har sex, och då menar jag inte att man ska ha sex utan alls vilja det, men ändå så kan ju lusten liksom väckas när man beter sig sexuellt, alltså när vi har precis. Sex med en partner.
Ja, och i förspel och ja, allting som kommer innan det här.
Exakt.
Sex med sig själv.
Ja.
Absolut. Men sen är det ju något annat, det är ju själva liksom, för det har ju mer med biverkning av antidepressiva mediciner, det är ju att orgasmen, att det kan vara svårt att få orgasm. Men jag tror inte att det var frågan riktigt. Nej. Men om det är det så har jag inte hört att det skulle vara svårare med stämningsstabiliserande mediciner.
Okej. En annan fråga där, på ett helt annat ämne som en lyssnare hade eller har. Det är en person då som har jakt som ett väldigt stort intresse. Och som har då vapenlicens. Och den här personen undrar då om polisen och psykiatrin kan frånta händen på grund av diagnos och då också att det finns självmordstankar.
Den här frågan har jag lite svårare att svara på, för jag jobbar inte inom psykiatrin. Nej. Men det jag vet är ju att läkare har en anmälningsplikt om de vet eller märker att en patient riskerar att ta sitt liv eller skada andra. Och om en patient då har vapen så kan man tänka sig att i den anmälan man gör till polisen då, så kan ju det bli en konsekvens att ta vapnen ifrån den personen. Men jag har inte hört liksom att man inte får vapenlicens.
Nej.
På grund av en diagnos eller på grund av att man har suicidtankar eller att man har gjort ett självmordsförsök kanske tidigare i livet. Det tror jag inte. Jag tror det är en prövning från fall till fall.
Ja.
Så. Så jag har lite svårt att liksom svara exakt på det. Men det är ju läkare som har anmälningsskyldighet i så fall. Men väldigt viktigt är bara att säga att mår man dåligt så ska man ju inte dra sig för att söka hjälp till psykiatrin, utan det är ju mycket mycket viktigare att få hjälp och må bättre. Och sen tänka att det här med vapenlicens, det kommer nog att ordna sig.
Precis.
Ja.
Och att kanske våga lyfta det, rädslan också med sin läkare.
Ja, precis. Absolut. Få hjälp att hantera och hitta ett sätt att få det att funka.
Precis.
Ja, nu är vi ju inne lite på det här med självmordstankar och dödsönskan. För det var ju också en fråga som såklart är väldigt vanlig då också. Hur ska man hantera, eller hur hanterar du eventuella, eller har gjort det tidigare, eventuella tankar på att vilja dö?
Tankar på att inte vilja leva, inte orka leva, det är ju helt naturligt om man är deprimerad. Jag skulle säga att alla som är deprimerade får de tankarna. Så det första är ju att säga till sig själv på något sätt att det här är en naturlig följd av att jag inte mår bra. Därför kommer de här tankarna, för att slippa bli rädd för dem. För det kanske är det kanske är väldigt obehagligt om det här är första gången. Så dyker de tankarna upp och då känns det så otroligt allvarligt och läskigt och så. Och det är klart att det är allvarligt, men det är naturligt och det är bara en tanke. Och som är som en flykt liksom, eller någon slags vad ska man säga, strategi för att hantera smärtan som man upplever. Men om de här tankarna blir väldigt starka och frekventa och också kanske leder mer till planer och så, då är det ju viktigt att söka hjälp och söka stöd hos andra. Jag har ju själv förstås varje gång jag varit deprimerad haft de här tankarna. Och kan jag säga att efter några år så förstod jag ju att det var en del av depressionen, så på det sättet blev jag ju inte lika rädd för dem. Jag tänker ibland kan det vara skönt att prata med någon annan om dem, alltså någon, inte bara inom vården utan någon närstående, men då måste det ju vara en person som inte blir så orolig. Och där man kanske kan säga att jag har de här tankarna, det är för att jag mår så dåligt. Det är inte så att jag vill jag har inga planer på att ta livet av mig, men de här tankarna kommer, jag tycker det är jobbigt.
Mm.
Och kanske då bara för att också hjälpa den andra, för den andra kommer ju bli orolig.
Ja.
Men att man då säger att jag har inga planer, men jag har de här tankarna.
Mm.
Och då kan man mer prata om smärtan, för det handlar ju mer om det, att man vill få stöd i att det är så jobbigt.
Mm.
Så att man kan mer prata om vad det faktiskt handlar om.
Mm.
Så att inte, ja, man bara blir, pratar om och blir orolig för själva liksom, tankarna så i sig. Så att ta hjälp, ta stöd. Tänk att det här är en del av sjukdomen.
Mm.
Att det inte är konstigt, att det är väldigt många som har tänkt om tankarna eller tänker om tankarna just nu.
Mm.
Men blir det för jobbigt så måste man söka hjälp.
Mm. Ja.
Och där finns ju också, om man nu inte har någon i sin närhet att prata med eller om man behöver mer hjälp, såklart vården, men det finns ju också Mind som mind.se, och de har ju självmordslinjen som man både kan ringa till, man kan chatta, man kan mejla med dem. Så det är också ett bra alternativ om man behöver någon att, att få prata med.
Absolut.
En annan fråga då är ju en kvinna som beskriver att hon har bipolär typ 2 och att det känns väldigt hopplöst för att det inte finns något exakt svar kring vad som orsakar sjukdomen. Varför liksom vissa drabbas och andra inte. Och ja, hon beskriver att hon tycker att det känns hopplöst och hon inte förstår varför hon mår så dåligt som hon gör. Hur kan man hantera, eller hur kan hon hantera den ovissheten att inte veta varför?
Ja, alltså det är ju så att vi vet inte varför den här sjukdomen drabbar vissa och inte andra. Så vi kan ju säga att det är ju framförallt en fråga om ärftlighet.
Mm.
Det är upp till 70% som är, kan förklaras av ärftlighet, och resten är ju olika faktorer, miljöfaktorer, alltså hur man är, har växt upp kanske, och sen stressfaktorer, alltså vad man är med om, vilka händelser i livet man är med om som gör att det då kanske bryter ut, eller man ska säga. Men vi kan ju inte veta exakt orsakerna, vi kan inte veta exakt också varför den ena och inte den andra får sjukdomen. Och det är en ovisshet som man tyvärr måste lära sig att på något sätt leva med och acceptera. Och det jag ändå tänker är positivt är att ha fått diagnosen. För då vet man i alla fall att det finns en anledning till att man mår så dåligt. Och att kanske se på sjukdom som en sjukdom, precis som, alltså precis som cancer drabbar en person och inte den andra. Det är ju svårt att säga exakt vad det är.
Ja, det är samma sak där.
Det är samma sak. Det här är en sjukdom.
Mm.
Så där är det väl kanske för henne eller för honom är viktigt att så småningom kunna fokusera mer på vad kan hen göra för att må bättre och titta framåt, för det kanske handlar om skam också.
Mm.
Att man inte vill ha det här. För så kan det ju vara. Och det är ju en process i sig liksom, att bara komma till kanske acceptans av att nu är det så här att den här sjukdomen, att jag har den här sjukdomen och jag måste leva med den.
Tänker det gå in lite i en annan fråga som vi har fått om att en person beskrev att i början så var det svårt att ta till sig diagnosen. Är det vanligt att man inte vill kännas vid det eller?
Det tror jag. För mig kanske det inte var så, för det hade gått så himla lång tid, så när jag väl fick det så var det ju bara skönt.
Mm.
Men om man får det ganska tidigt i processen, då tror jag absolut, för att bipolär sjukdom har ju fortfarande en sån, vad ska man säga, stämpel att vara en ganska allvarlig psykisk sjukdom. Så det kan absolut vara så att man inte vill kännas vid den eller blir väldigt ledsen över att ha fått den, eller arg eller ja, vad det nu är. Också för att omgivningen kan reagera på den. Det är ju någonting som folk fortfarande kan studsa till på.
Ja.
Faktiskt.
Just det.
Mer än vid depressioner.
Mm.
Just bipolär sjukdom har en annan på något sätt.
Har du något tips på hur kan man hantera en, ska jag säga, oförstående omgivning?
Ja, det beror på vem som är oförstående i ens omgivning.
Mm.
Är det den närmaste omgivningen eller är det en omgivning som är lite mer perifer? Det vet, det är ingen som har varit mer specifik än så, eller nej. För att en perifer omgivning, den kan man ju mer förstås skydda sig ifrån och tänka att man inte behöver
bry sig om så mycket.
Exakt. Men den närmaste omgivningen, det är ju svårare. Men jag tänker att även där så finns det ju säkert någon person som förstår mer.
Mm.
Och att rikta in sig mer på den om man behöver stöd eller vill prata om sin situation. Och att skydda sig gentemot de andra som inte förstår. Genom att faktiskt inte försöka förklara så mycket. Utan mer ta det som går att ta, som är trevligt. För man kan ju umgås med vänner. Om man har olika typer av vänner. Några vänner umgås man på ett visst sätt och andra på ett annat sätt. Och det är samma sak här. Det är kanske någon som man bara kan göra praktiska saker med. Eller man kan få praktisk hjälp och någon annan kan man göra någonting annat med. Och den tredje kan man prata med.
Mm.
Så försöka liksom identifiera och kanske acceptera att det inte riktigt går att få förståelse.
Mm,
men precis. Sen kan man ju förstås informera på ett liksom, bra sätt om sin sjukdom så småningom när man inte mår så dåligt utan är mer liksom, stabil.
En fråga vi har fått från flera olika lyssnare är det här med tidiga signaler och hur man kan bli bättre på att upptäcka dem och lära känna sina egna signaler. Liksom, både på om man är på väg att varva upp men också på depression. Kanske framförallt på uppvärmning har det varit. Men...
Ja, och det där är ju väldigt individuellt. Så det kan ju ta ett litet tag och lära känna. Och jag brukar ändå säga att det är nog bäst att göra det tillsammans med någon annan.
Mm.
Kanske inom vården, eller absolut inom vården. Men också tillsammans med någon nära anhörig. För de anhöriga kan vara de som lägger märke till de här signalerna först. Mm. Och då är det viktigt att både tänka på de inre signalerna så att säga, i kroppen. Tankar som rusar eller känslor av energi, glädje, eufori eller initiativ, aktivitet och så vidare. Men också beteenden, alltså hur man är plötsligt så kanske man går mycket snabbare eller man pratar mycket snabbare eller man söker upp många fler människor än vanligt och så vidare. Och så vidare. Och då behöver man ju någonting att jämföra med, så därför kan det vara bra att föra någon form av liksom dagbok också, hur man är under en längre period, både när man inte är uppvarvad och sen märka då om det blir några förändringar. Så det där ska man nog lägga ner lite tid på. För när man bara funderar själv så här, vad är mina tidiga signaler, då brukar man komma på dem som dyker upp men när det redan är lite för sent.
Som inte är så tidiga.
Exakt.
Mm.
Så det är ju de här allra tidigaste som man vill komma åt.
Mm.
Och det är detektivarbete, tänker jag, tillsammans med andra.
Men det är väl ett jättebra tips att faktiskt men på något sätt kartlägga hur är det kanske i vanliga fall och hur är det och för då kan man också se lite hur det svänger kanske.
Finns det någon bra app för det?
Jag vet inte, vi pratade om förra gången också.
Alltså, de håller ju på och gör en app. Jag har lite del i det nu.
Vad spännande.
På Karolinska. En app som ska vara just för dem med bipolär sjukdom. Så den kommer komma ut och då registrerar man just tidiga. Alltså varningstecken, ja det är allt möjligt där.
Just det.
Men den är inte klar än.
Nej.
Jag vet inte om det finns någon annan som redan är.
Nej, det finns ju såna här mood, ja, där man bara kan skatta mer i siffror tror jag. Så här, hur man mår. Men jag vet inte riktigt.
Mer för depression kanske.
Ja. Jag vet att jag har använt någon sån i behandling alltså.
Tidigare. Jag tror att den här ska komma under våren.
Vi får återkomma med det då.
Ja.
Som tips. Att använda den. Kommer den vara liksom öppen för alla? Ja, men vad bra.
En annan fråga som har inkommit också är att vad tycker du att man ska göra om man misstänker att någon nära i ens närhet då är bipolär eller har bipolär sjukdom.
Mm. Det är ju också lite beroende på vad man har för relation till den personen. Men är det någon riktigt nära som också har förtroende för en, då kan man ju prata om det.
Mm.
Och nämna det liksom. Väcka frågan. Men är det någon som är lite längre bort som man kanske inte har, alltså den personen kanske vill inte lyssna riktigt på vad man säger och det skulle kanske bara skapa, då kan man ju behöva vara lite liksom smidigare, för det är ju faktiskt så att det är svårt att ändra på andra personer, eller det är svårt att se till att andra personer tar hjälp om de inte vill. Mm. Så man behöver ju väcka deras vilja, deras behov av att få hjälp. Så om det finns ett behov av stöd, ett behov av hjälp, då kan man ju absolut prata om det här ganska lätt. Finns det inte så behöver man ju väcka frågan på andra sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja,
hur kan man göra då?
Ja, vad kan man göra då? Det beror ju, alltså är personen så att lider den? Tänker den själv att den mår dåligt?
Mm.
Eller är det så att den kanske är i en uppvarvningsfas och mår jättebra och inte vill höra något? Då kanske inte det är så mycket att göra först det är dags liksom att söka hjälp, alltså om det blir mer akut. Man kan ju prata med andra i den personens omgivning som kanske har lättare att nå in.
Mm.
Och säga det här ser jag. Men sen tänker jag om man får hjälpa personen. Då tänker jag att man ska kanske följa med den till vården. Och vara med.
Mm.
Och säga till läkaren vad man själv har sett.
Ja.
För den här personen kanske inte har sett det själv.
Nej, just det. Då kan man kanske ha gjort lite av den här kartläggningen själv. Att man kanske har noterat att det har skett vissa förändringar i beteende över tid.
Just det, precis. Mm. Och det är ju läkaren eller vården tar ju gärna emot när anhöriga om personen själv accepterar det så att säga.
Ja.
Just för att få en bättre bild.
Mm. Jag tänker också lite på det vi pratade om förra gången med ensamhet. Det här med att många drar sig undan när folk mår dåligt.
Mm.
Att det är nog bättre att ändå göra någonting.
Absolut.
Alltid. Även om det känns obehagligt. Hur ska den här personen ta det?
Absolut.
Och sådär. För det är så många som... Ja, det är så lätt att man inte gör någonting istället. Så på något sätt lyfta det. Att jag har sett någonting och det här oroar mig. Och, ja, jag tänker att
det är det absolut, jag håller helt med. Men man kanske får vara beredd på att inte ta sig emot allt. Utan man får liksom stå ut med det då.
Ja, och kanske göra flera försök.
Ja, exakt.
Mm. Visst. Okej. En till fråga då. Tycker du att, det här är en person som undrar då, tycker du att jag ska berätta för min arbetsgivare att jag har bipolär diagnos?
Ja, det är också en fråga om vem, alltså vad syftet är. Jag tänker om hen på det sättet blir, vad ska man säga, friare på arbetsplatsen eller kanske lättare då att få vara sjukskriven någon gång eller våga berätta om när hon mår dåligt eller han mår dåligt, då ska hen absolut prata med arbetsgivaren. Men inte bara för att, tänker jag. Det behöver man ju inte göra. Och sen beror det ju helt på arbetsgivaren, att man får känna in lite vad det är för arbetsgivare. Men jag är ju absolut för att berätta. Jag tror ju att man för det mesta skapar en bättre arbetsmiljö för sig själv och andra av att vara öppen med det här. Och att det blir då lättare att inte känna press, att man måste må bra alltid. Att man inte måste vara så hemlig. Och att det, att det blir liksom öppnare klimat generellt. Men med det sagt vill jag säga att det finns ju arbetsgivare som kanske inte tar det på rätt sätt. Och då kan det ju bli en jobbig situation. Så att man måste ju lite känna in situationen. Och personen behöver känna själv att hen känner sig trygg i sin egen diagnos. Så att det inte känns för läskigt att lämna ut sig.
Just det. Ja, så det är lite beroende på helt enkelt. Men att du förespråkar ändå det här med öppenhet.
Absolut.
Förstår.
Vi närmar ju oss slutet av alla de här intressanta och viktiga frågorna som vi har fått in. Är det någonting som du vill tillägga, Elsa, som du har tänkt på?
Men lite det här med att vi har ju pratat mycket liksom om viktiga mediciner. Men det är ju minst lika viktigt att få psykologisk behandling, tänker jag, parallellt med medicineringen. För det är så mycket som handlar om acceptans av sjukdomen, om livsstilsfrågor, om att lära känna igen sina varningssignaler, att vara följsam, alltså att, det vill säga, att ta medicinen och inte liksom sluta med det. Det finns massa sådana saker som man behöver stöd i, och det får man av en psykologisk behandling.
Så det... Erbjuds man alltid det när man får en diagnos, eller vet du hur det är?
Nej, jag tror faktiskt inte att man gör det alltid. Jag tror att det är olika på olika affektiva mottagningar. Jag vet att just personer med bipolär sjukdom typ 2 inte alltid tillhör en affektiv mottagning, utan tas om hand mer av allmänpsykiatrin. Och ibland är det gruppbehandlingar, men ganska sällan individuella behandlingar. Så jag tror det finns mycket att göra där. Absolut. Men om man tittar på forskning så har man ju sett ändå att psykologisk behandling i kombination med medicin ger bättre liksom resultat.
Du nämnde ju här, några gånger har vi pratat om acceptans. Jag tänker, kanske bara ska förtydliga lite vad det innebär. För ibland tycker jag det finns ett, kan bli ett missförstånd. Man tänker att acceptera är detsamma som att så här, ge upp. Vad syftar du på när du använder det här?
Och acceptans är ett sånt
härligt, svårt luddigt och begrepp.
Abstrakt begrepp. Men det handlar ju absolut inte om att ge upp och inte om att gilla heller. Utan man kan ju faktiskt få ogilla sin sjukdom men ändå acceptera den på något sätt. Nej, men det är ju, det finns ju vissa saker som vi tyvärr måste acceptera, och det är ju det vi inte kan påverka och det vi inte kan göra någonting åt. Och det här är ju en av dem. Och sen kan vi ju däremot göra väldigt mycket för att må bättre eller hantera vår sjukdom på ett bra sätt. Så det handlar absolut inte om att ge upp eller vara passiv. Men det handlar om att inte bråka eller gå i clinch med det som finns. Helt enkelt. Det som finns här, det finns ju här. Och det är sjukdomen och det är massa olika känslor och tankar. Och när vi hela tiden, som vi människor gör, försöker få bort obehag. För det är ju det som är ett av problemen, att vi inte vill ha så mycket av vårt obehag. Då gör vi massa saker för att få bort det obehaget. Och det skapar egentligen mer lidande än själva ursprungliga obehaget. Så att acceptera sin sjukdom, det kanske man inte gör en gång, utan det gör vi gång på gång på gång. Det är en process. Och vissa dagar så bara blä, så vill jag inte ha det här. Och andra dagar så känns det mer okej. Så det är inte heller liksom ett stadium man når.
Man kommer dit och säger vad
fan. Precis. Utan det är en process. Men det handlar om att öppna sig för det som finns här och nu. Och göra liksom det bästa situationen här och nu.
Vilken bra förklaring.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Tycker jag också. Jättebra.
Om man då är nyfiken på dig, var hittar man dig om man vill se mer eller höra mer om dig?
Oj, se mer eller höra mer, men det vet jag inte, i den här podden då. Men...
Ja, lyssna på va? Avsnitt 9
ja, alltså. Ja, vad skulle det vara? Så har du någon idé?
Jag vet inte om du finns på Instagram.
Ja, jag finns på Instagram, psykolog Elsa. Det är mitt Insta-konto. Ja, sen är det min bok som vi pratade om i början där. Ja, sen jobbar jag på Psykologpartners. Och där träffar jag ju olika klienter och patienter och så. Ja.
Men jättebra. Okej, men då får vi tacka Elsa för att du kom hit. Vilka intressanta svar. Jag tror att det här var jättebra att vi spelade in det till avsnitt. Det känns som att vi kunde toucha på lite annat den här gången. Det finns ju så himla mycket att prata om. Men jag tror att vi fick klä in lite andra perspektiv. Vi är så glada att du vill besvara de här frågorna. De är inte helt enkla.
Så stort tack.
Ja, tack till er. Det var jätteroligt.
Ja. Nu får vi ta och fika lite av Sandras hembakade lussebullar.
Ja, det är ju ändå andra advent.
Ja.
Åh, vad gott.
Mysigt. Men innan vi gör det ska vi också faktiskt säga tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik. Tack så mycket.
Tack och god jul.
God jul.
God jul.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.